Dagens gäst är artist, låtskrivare och skådespelerska. Välkommen hit, Anna Sahlin.
Tack, Martina. Jag har ingen aning om vad vi ska göra, men jag antar att vi ska gagga.
Vi ska prata på. Jag ska lite nyfiket fråga om ditt liv och din uppväxt.
Ja, absolut. Anna,
mamma har ju följt dig lite så här genom åren lite. Ja, du har funnits där lite i periferin, men jag vet egentligen inte så mycket om dig.
Nej.
Och jag har ju en av ren lathet, skulle jag, om jag ska erkänna. Jag tar ju inte reda på så mycket av mina gäster heller. Nej. Jag vet att du nu, för 2 sekunder sedan, för att du sa det till mig, var Anna i Alla vi barn i Bullerbyn.
Stämmer.
Och det är ju en serie av filmer som man har liksom tittat på 1000 gånger.
Ja, de,
det
ganska
är ju
många
kult. Det är kult.
Ja, det får man väl ändå säga.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men innan vi kommer in på ditt skådespelarliv så vill jag gärna att du berättar lite om din uppväxt.
Oh my god. Jag föddes, ja, nej men så här, jag kommer från en bruksort i utanför Söderhamn i Hälsingland som heter Sandane. 2000 personer. Det är inget sånt där samhälle som är något litet vackert bondesamhälle, utan det är ett klassiskt brukssamhälle. Alla jobbade, alla utom mina föräldrar som är musiker, jobbade på bruket. Så jag är uppvuxen 200 meter från massafabriken. Så när vinden låg på så luktade det skit. Och när den blåste åt andra hållet så luktade det bara lite skit. Och ja, mina föräldrar träffades på Kungliga Musikhögskolan och... så var det så att mamma blev gravid väldigt tidigt, ja, som 19-åring då, med mig. Och då så blev det så att de istället ville satsa på liksom att bilda familj och sådär. Så hon läste klart sina studier på distans, de är pianister båda två.
Och varför föräldrar flyttade man dit upp till ett litet bruksamhälle med 2000 invånare?
Därför att min pappa är ifrån, ja, han är ifrån ett samhälle bara några mil bort, så att han har en hälsinge bakgrund så att säga. Han är från Hälsingland och mamma är från Västmanland från början, men hon träffades i Stockholm då. Ja, på det som kallas för Akis.
Kunde de utöva sin musik där i folkparkerna då?
Nej, utan de har jobbat som...
Finns det folkparker?
Ja, det gör det. Det fanns många fler då, men de har jobbat som musik, pianolärare och kyrkomusiker. Och sen så har de ju haft massor med konserter och så vid sidan om. Mina föräldrar här är ganska fint på något sätt och ganska ovanligt idag. Min mamma var ett så kallat underbarn. Alltså hon kunde satt och spela Mozart som 5-åring och sådär. Ingen av mina föräldrar har någonsin haft en tanke på karriär. Det finns inte liksom i deras DNA. Det är inte så man gör på något sätt. Så att det här med att liksom ta sig framåt, det fanns liksom aldrig där. Och sen tycker jag att det finns många fler saker i ett liv än att så att säga göra karriär. Nu har ju båda dem haft karriär inom sina gebit fast inte varit offentliga personer så att säga.
Har du syskon?
Jag har 6 småsyskon, ja.
med samma mamma och pappa?
Nej.
Familjen är annorlunda?
Ja, men så här, lite kanske. Men jag har fem helsyskon.
Ja,
fem helsyskon och sen så min mamma gifte om sig. Så att min mamma har faktiskt fött 7 barn helt enkelt. Så att, ja, 5 helsyskon och 2 halvsyskon. Ja, jag brukar inte dela upp det på det där sättet.
Hur gammal var mamma när hon fick det senaste barnet?
Hon var väl så här Stockholms ålder, typ 41 eller något sånt där.
Först föderskorna
på Östermalm helt enkelt. Så det var, ja.
Så hon flyttade, varför skilde sig dina föräldrar?
Ja, det här är liksom lite explosivt kan man säga. Nej, men det där skilsmässan blev smutsig och har varit mycket komplicerad. Mycket komplicerad. Och ja, varför, det kan ju inte jag svara på egentligen. Det kan bara de svara på. Det är väl 2 skilda versioner kan man säga.
Och har du lidit utav det?
Mycket.
Och hur gammal var du när dina föräldrar skilde sig?
Jag var 17. Så att jag var egentligen ganska stor då, men det var inte att de inte var tillsammans, herregud, det kan man ju inte begära. Det tycker jag att man kan ha skilda föräldrar. Det, jag är ganska stark, så att det är inget som skulle kunna knäcka mig på det sättet med en skilsmässa, utan det var efterspelen sådär, som var mycket traumatiska.
Så här, ibland, mer eller mindre, så får man ju bära föräldrarnas bagage. Och allting handlar ju också om hur man väljer att hantera det. Men det är klart, är man ung och inte vet vad man ska göra och är i en beroendeställning, så är det ju väldigt tufft.
Ja, i mitt fall så var det inte så mycket bagage, utan det var rena saker som skedde och som hände, ja, som hände mig. Det var mycket rörigt och mycket traumatiskt. Man kan säga att jag blev avklippt nästan av hela min familj. Och jag kände också, jag haft ganska mycket skuldkänslor för att jag flyttade. Jag flyttade som 18-åring till Stockholm och jag kände att jag lämnade mina syskon. Och det tycker jag är jobbigt.
Så. Fast det kan inte du ta på dig?
Nej, kanske inte. Men de skulle aldrig tycka det. Men jag kände en oerhört stor skuld för det.
Jo, men det handlar ju också om ens egen överlevnad på något sätt.
Ja.
Är några av dina syskon artister idag?
De är, alla är otroligt musikaliskt begåvade.
De 2 yngsta?
Yes. Och alla utövar musik på mycket hög nivå, även om inte alla jobbar med det. Jag har en bror som jobbar med det. Han är gitarrist, men han är också kompositör och han är arrangör också, så att han jobbar mycket på Stadsteatern och mycket i Norge på deras Riksteatret. Sådär. Och sen så har jag en bror som nu, en liten lillebror som är 21 år yngre än mig, den yngsta. Han går på musikskolan nu, så att han kommer också arbeta med det.
Kul ändå, fantastiskt.
Ja, det är jättekul.
När man pratar jättekul om gener.
Ja, faktiskt. Vad gäller musik så är generna väldigt starka.
Ja, jag kan inte ha några starka musikaliska förebilder.
Du har andra gener.
Jag har andra gener. Ja. Jag är genialisk.
Ja, underbart. Gud vad härligt.
Ja,
vad härligt.
Även en blind hönan.
Ja. Nej, men så jag flyttade hit då när jag var 18 och bodde i kollektiv på en båt i 1 år. Och
kollektiv på en båt, det var något nytt.
Ja, en fyrbåt på Skeppsholmen. Ja, så där bodde jag och var väl, alltså jag var ju från
landet. Bodde du med flera stycken i en och samma hytt?
Nej, inte i samma hytt, för min hytt var kanske 3 kvadratmeter. Men alla hade ju sina egna hytter då, så att säga. Och sen så delade vi kök.
Ja. Ja, men som en studentkorridor fast...
Fast på en båt, ja. Ja, det var ingen lyxbåt kan jag säga.
Hur var uppväxten då? Var det glädjefyllt?
Jag hade en fantastisk uppväxt i mångt och mycket, tycker jag. Oerhört mycket musik. Mina föräldrar har gett mig gåvan av musik. De var ju ganska nyutexaminerade när jag var liten. Så de satt och övade hela tiden. Och vi musicerade och sjöng tillsammans. Vi alla spelade olika instrument. Vi hade väldigt begåvade musiker över hela tiden. Så att det var, jag är på något sätt helt marinerad i musik. Vilket jag är så himla glad för.
Hur kom det sig att du fick en roll i Alla vi barn i Bullerbyn?
Så här var det. Det söktes folk, för det här var ju en väldigt big deal i och med att det var, skulle bli en ny Astrid Lindgren-film. Det görs ju inte så många sådana. Och det stod i hela... det annonserades i media över hela Sverige. Lokalmedia, i varje landskap så att säga, och även i riksmedia, att de hade öppna uttagningar. Och jag tror väl att någon av mina föräldrar såg det där och tänkte, det där vore roligt att söka till. Så att vi packade in oss i våran gula Merca och åkte allihop, eller jag och åtminstone två av syskonen. Och så åkte vi till en biograf i Sundsvall där den första uttagningen var. Det var en jättelång kö. Och det lustiga är att nu är det ju ganska inne med att prata om så här inspiration och mindset och affirmationer och sånt där. Men jag måste bara få dela med mig att jag praktiserade det här när jag var liten utan att veta om att det var så. För i min hjärna, i mitt hjärta, så var jag redan Anna i Bullerbyn. Därför att på min gata så fanns det bara tre hus, precis som i Bullerbyn. Jag läste väldigt, väldigt mycket. Så jag hade redan identifierat mig med den här flickan när jag sökte rollen. Så jag kände att det här... Alltså jag kände ingen oro, ingen nervositet, utan det här är ju jag. Och det var 9000 barn som sökte till de här rollerna. Och med varje uttagning så blev det färre och färre barn kvar. Och näst sista uttagningen så var det 25 barn kvar. Och då märkte jag att mina föräldrar började noja lite. De bara, okej, men ta det bara lugnt nu. Och jag var så lugn och det var så självklart. Och det här... När jag säger det här så får man inte förväxla det här med att det var någon form av skryt eller att jag trodde att jag är så jävla mycket bättre än alla andra barn. Det fanns ingenting av det. Jag har ingenting av det i mig. Har aldrig haft. Har haft alldeles för mjuka armbågar för den här branschen egentligen. Men det fanns inte bara en tro, utan jag visste att det där är jag. Det där är jag. Och så fick jag rollen. Och det var faktiskt Astrid Lindgren som handplockade mig. Och hon sa, det där är Anna i Bullerbyn.
Vad coolt.
Och vi hade ju inte, jag kommer inte från någon bakgrund av så här showföräldrar eller gott någon skola, utan jag kommer från Sandane liksom. Vad är oddsen? Så det var häftigt. Jag vågade lita på den här på något sätt barnsliga känslan och guidningen, och den försöker jag hitta tillbaka till idag.
För den är ju oförstörd också.
Den var oförstörd då, sen så längs
jag
vägen.
Jag menar det, att den är oförstörd.
Ja, den är ren. Den har inte att göra med att man inte tycker att någon annan är värd något, utan jag tänkte bara, det där är ju jag.
Det här är vad jag vill.
Ja, och inte bara vill, det har inte med strävan att göra, det här är vad jag är. Och då blev det så.
Vad säger du om Astrid Lindgren då? Att få träffa henne, alltså det är ju så coolt.
Det är fantastiskt. Jag hade önskat att jag hade kunnat träffa henne idag.
Ja.
För att en otroligt vis person och väldigt rolig. Och jag skulle vilja också nyansera bilden av henne lite grann. Många ser ju henne som en sån här som sagotant, och jag tycker det är ett begrepp som är, det är ju sagt i all välmening, men hon är så mycket mer faktiskt. Hon var politiskt engagerad och hon liksom fick ju inte sitt break förrän hon var 40 plus. Alltså. Hon hade ett helt liv innan. Och mycket skarp, otroligt intelligent och jätterolig. Jag hade gärna träffat henne idag. Åh, vad det hade varit kul.
Berätta om när du kom dit och hon handplockade dig. Vad hade du för repliker?
Så här, det var olika... Det började med... Egentligen bara att man fick säga sitt namn och hålla upp en skylt och säga, ja, jag heter Anna Salin, jag bor i Sandane. Och sen så kollade de först och främst här på typecasting. Så här, ser hon ut och passa till det här? Är det en person som ens vågar prata inför en kamera? För såklart så är många ditsläpade också av föräldrar. Och sen så blir det stegvis mer och mer repliker, mer och mer... Ja, svårare dialoger och sådär. Så jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilka scener det var. Så.
Kommer du ihåg din känsla av första mötet med Astrid Lindgren?
Ja, som barn blir man väl kanske inte så himla starstruck. Jag tyckte att det var jättehäftigt. Jag var så här superglad för hela upplevelsen och kände att jag var så här på rätt plats. Det var så roligt också att få arbeta. Alltså som liten att få arbeta tillsammans med vuxna. Få bli tagen på allvar och liksom leka framför kameran. Fast leka på ett sånt sätt som... Alltså jag förstod ju verkligen att det var på allvar och jag ville vara bra. Men det är också en form av lek liksom. Så det var väldigt kul.
Ni filmade ju både sommar och vinter.
Ja,
jag tänker på den här skomakaren när det snöar.
Ja, just det.
Stängde.
Ja. Det var iskallt då faktiskt.
Ja, jag vet. Det såg man ju.
Här var svinkallt.
Så att, hur kunde du bara hoppa av skolan då och filma? Vad sa dina kompisar?
Ja.
Hur var det för dig? Det öppnades ju en ny värld för att komma från det här lilla brukssamhället, tänker jag.
Ja, det var ju det blev en liten dissonans där med att komma tillbaka för att jag... Just att sticka ut där jag kommer ifrån var ju inte så jättepopulärt. Så att det var ungefär som att när jag kom tillbaka från den här fantastiska upplevelsen så lärde jag mig ganska snabbt att prata om det här är farligt. Liksom. Att skådespela är farligt för det betyder att då blir man trakasserad liksom. Så att jag stängde den dörren tyvärr ganska mycket. Och jag har inte förstått det förrän ganska nyligen när folk frågar. Men varför skådespelar du inte? Alltså, och jag skulle vilja säga att jag har en talang. Jag har faktiskt vidareutbildat mig också. Men jag har nog inte vågat. Jag har inte fattat varför. Eller länge så sa jag nog till mig själv att nej, jag vill inte. Sen när jag började analysera det där efter 35. Varför säger jag att jag inte vill? Jag älskar ju det. Jag tycker det är jätteroligt. Och då kom jag på att wow, min hjärna har gjort en koppling mellan att skådespeleri och att det blir negativa konsekvenser. Och så den knuten håller jag på att knyta upp nu.
Men vad sjukt.
För jag förstod inte, jag sa i alla år, för att jag kan vara en stolt jävel också. Det är kanske en överlevnadsförmåga att jag bara, nej det vill jag inte, säger jag. Men nu när jag tänker, är det verkligen min egen vilja eller är det någonting som jag har fått lära mig för att det blev rätt stora konsekvenser med att komma tillbaka? Därför att man ska veta att jag kom in, boom, gjorde den här gigantiska grejen. Sen flyttade jag tillbaka till det lilla brukssamhället. Så att det var som att man fick en smak av den här världen och det här yrket, att livet kunde vara något annat. Men sen stängdes den dörren igen. Och... ja, så jag flyttade tillbaka, gick i skolan som vanligt och var inget mer med det.
Men du menar ändå, när du skådespelat och kommit tillbaka till skolan så har folk negativt inställda till det att du hade varit med i Astrid Lindgren-filmen fast de egentligen bara var super avundsjuka och svartsjuka.
Precis.
Och dina föräldrar kunde inte säga, men strunta i det där.
Ja, de försökte. Men alltså, vi flyttade sen. Alltså, vi flyttade sen. Och jag vet inte om det har med det att göra eller inte. Kanske.
Och hur många år bodde du kvar efter att...
Nej, men det var något år. Men sen flyttade vi in till själva samhället då. Söderhamn. Och det...
Blev det bättre där?
Ja, inte riktigt. Men... Och lite. Ja, lite bättre blev det.
Kan du ångra dig att du... För att det låter lite paradoxalt. Jag tänker så här. Där sitter du och... Lite som en så här idolbiljett ungefär så här.
Ja.
Det är flera tusen som söker om att få vara med. Och du hela tiden, allting bara, det bara blåser förbi. Konkurrens, känslan, människor runt omkring dig, vad ska hända, nervositeten, allting bara blåser förbi. För du är så säker på att, men jag är ju Anna.
Ja, precis. Jag såg det aldrig som konkurrens. Nej. Jag tänkte inte karriär. Det var inte så jag tänkte. Jag var 9 år.
Liksom. Nej, men så bra självkänsla. Och så gör du rollen. Och så är det några kids runt omkring dig som tycker att du är en, inte vet jag, dum i huvudet för att du har gjort den här rollen och är avundsjuk.
Ja, precis.
Och då slås ditt liv i spillror.
Nej, inte spillror.
Nu överdriver jag.
Men det
får ju ändå dig att agera annorlunda i ditt liv.
Absolut, så är det.
Och det, att det som egentligen borde ha gjort dig så himla nervös. Mm. Det tar du dig igenom lätt som en plätt.
Ja, men vet du, så är det ofta med mig.
Och det som egentligen du skulle kunna skita i, det har förändrat ditt liv.
Ja, men det jantelagen är, alla är kanske olika.
Ja, men jantelagen fast stoppade ju inte dig för att spela Anna i Astrid.
Nej, men för jag trodde inte det var farligt. Alltså jag trodde inte att det var någonting som skulle, jag har aldrig någonsin tyckt att jag är bättre än någon annan. Aldrig. Det har aldrig funnits i mig. Men sen så när jag kom tillbaka då, men mycket var väl kanske att de gick på min lillebrorsa. Och det tyckte jag var hemskt. Det tyckte jag var värre än att de gav sig på mig liksom. Och då, ja, då, det var ingen bra grej. Helt enkelt. Så.
Det är bara så tragiskt tycker jag.
Men vad jag, alltså jag har ju så himla svårt för, det här var hemskt länge sedan och jag har verkligen kommit vidare. Alltså det är verkligen inga problem idag. Jag vill inte sitta och vara någon crybaby. För det är inte jag. Alltså jag är en glad skit. Alltså jag är faktiskt det. Jag är väldigt positivt lagd. Och jag är perfectly fine med hur jag lever. Och herregud, jag menar de som retades, det var ju små barn, de visste inte bättre. Problemet var väl att det var från föräldrasidan också och så där. Men skitsamma nu, det har ju format mig till den jag är och jag tror också att jag i och med det här har fått en större förståelse för andra människor. Så att det, it's all good, det är inga problem.
Ja. Du sa så här, det är så typiskt mig, när det är enkelt så...
Ibland är det så.
Kan du ge något exempel?
Jag kan göra saker som, jag märkte det, alltså, för du ringade in någonting nu som, jag har inte gått och tänkt på det här utan fick den insikten nu. Ibland när jag bara litar på saker, då händer det grejer, ganska stora grejer och folk säger, hur vågade du det där? Vadå, tänker jag, medan jag kanske tycker att andra saker är mycket mer skrämmande eller... till exempel så, ja, när jag var 25, får jag dra en anekdot? Det här är väl en typisk sån grej. När jag var 25 så hade jag bott i Stockholm i 7 år och hankat mig fram på musik. Jag kommer inte överhuvudtaget från pengar och hade ingen liksom... Jag hade så att säga ingen plattform att stå på utan det var andra hans ettor, tredje hans ettor och... Ja, liksom man levde verkligen 100 lapp till 100 lapp på något sätt. Och så hade jag hasslat runt i 7 år och fått massa... Ja, men jag hade fått skivkontrakt men det hade gått åt skogen och jag hade förlorat rättigheterna till min musik. Och det var mycket krångel liksom.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men så en dag när jag satt i soffan så...
Har du flyttat från den här båten nu?
Ja, jag för fan, jag har bott på massa ställen innan. Jag har bott i en tredje hand i Högdalen. Jag har bott i Blåsut med någon kille jag inte var kär i. Nej, men alltså det har varit mycket hit och dit. Men så ringde det runt 9 på kvällen. Och då var det en musikförläggare som ringde och sa: Hej Anna, jag heter P.O. Nilén och jag jobbar på musikförlaget Scandinavian Songs. Vi har aldrig träffats men jag har fått ditt namn rekommenderat för mig. Och jag har en väldigt märklig fråga till dig. Jaha, sa jag. Vad sjutton blir det här nu då? Jo, jag representerar ett låtskrivarkollektiv som bor i Estland, för de har inga musikförlag i Estland utan de är förlagda från Sverige. Imorgon är deras nationella melodifestival och deras artist har fått rampfeber. Skulle du kunna tänka dig att åka dit imorgon och tävla i deras melodifestival? Jag bara, va? Jag bara, men behöver ni någon körtjej? Ni behöver någon som backar upp? Så här, nej, vi behöver artisten. Jag bara, men den är alltså imorgon, tävlingen är imorgon. Ja, tävlingen är imorgon. Jag bara, men hur? Alltså, hur då? Jag har ju aldrig varit i Estland och måste det inte vara någon estnisk? De sa, nej men enligt reglerna, om man lusläser reglerna, så finns det ett kryphål. Det är liksom bara låtskrivarna som behöver vara från Estland. Och då tog min rädda...
Stämmer det? Det finns ju massa svenska låtskrivare som har skrivit åt andra länder.
Jag vet, men så var det inte då. Det var 20 år sedan. Okay, det här var bland de första gångerna. Kanske den första gången. Jag tror att jag var först i att tävla för ett annat land faktiskt. Men i alla fall. Och jag sa, men okej, men hur ska jag göra? Eller jag sa, skicka låten. Låt mig föra låten. För först tänkte jag, estnisk slager, hur kul kan det vara? Så jag var inne på att säga nej. Men så hörde jag en röst i mitt huvud bara, nej, nej. Säg inte nej, du måste bli få höra låten. Så jag sa, ja, men skicka låten då. Låten skickades över. Det tog 3 timmar, för det här var på modemtiden, Bettina. Så här, så där lät det i 3 timmar. Sen fick jag halva låten. Jag fick 1,5 minut av låten. Och så lyssnade jag på den genom min dåliga dator. Så bara, ja men den är inte så jäkla dålig. För det var Mello liksom. Så jag sa, men okej, jag gör det. Vad ska jag göra nu? Han sa att, och då, jag ringde tillbaka 12:00 på natten. Jag sa, jag gör det. Då sa han, du får åka till Arlanda imorgon. Mm-hmm. Ta ett flyg 7:00 på morgonen och då åker du direkt till genrep. Och så jag gjorde det. Jag fick lägga ut för biljetten själv. Åkte till Estland, blev upplockad av en person som jag aldrig har träffat. Vi åkte direkt till genrep, då hörde jag hela låten första gången.
På genrepet?
Ja, då hörde jag hela första gången.
Och du skulle sjunga på kvällen?
Ja. Och så vann jag. Och sen,
men hur lärde du dig texten på 5 minuter?
Det gjorde jag inte. Utan jag bad om att få ha en teleprompter. Det hade de inte i Estland 2002. Så de skrev det på kartonger. Vad händer i direktsändning? Han som håller upp den är full. Att han håller på riktigt den här kartongen upp och ner. Så att jag ser ut som att jag, när jag försöker läsa det här, jag ser helt hög ut. Du ser ganska stora ögon. Tänk dig mig med så här superfokuserade, panikslagna ögon. Så att jag gör det här, det är väl inte det bästa framträdande jag någonsin har gjort. Men det vore inte någon bra story om jag inte skulle ha vunnit. Så då vann jag. Plötsligt inser jag att okej. Okay, jag visste inte det här för 24 timmar sedan. Nu ska jag representera ett land jag aldrig har varit i Eurovision Song Contest inför 250 miljoner människor. Dessutom i Estland. De var värdnationen för Eurovision det året.
Oj.
Och jag kom 3:a i Eurovision och det blev den största hitten det året. Helt och det skulle otroligt. Ganska många ha sagt så här, hur fan vågade du det? Men det tyckte inte jag var så farligt.
Vad tyckte den riktiga sångaren sen då som hade fått rampfeber?
Ja, nej, men jag tror att hon
tjänade du mycket pengar på låten?
Det kickade igång min karriär här, min musikkarriär i Sverige, och jag blev den mest spelade låten på svensk radio också.
Kan du sjunga lite av den, för jag kommer faktiskt inte ihåg.
Run away to the stars. Just run away till you're high enough. I will be waiting above. I'll make it happen, I tried so hard. Så ni som är lite gamla, ni kommer ihåg den.
Det låter jättefin. Jag har njöt de här sekunderna, kan jag säga.
Ja, vad härligt. Ja, men så att sådana grejer, jag är nog ganska bra på att ta sådana chanser, tror jag.
Har du varit med i Melodifestivalen innan 2002?
Nej, inte innan. Jag fick frågan faktiskt. Jag hade fått frågan 2 gånger. Men då...
Och varför sa du nej då?
Nej, för då tyckte jag att nej, men då har man ju dödat sin karriär med Melo. Sen har jag varit med i Svenska 3 gånger efter...
Och med vilka låtar då? Bara refresh my memories, please.
De gick tyvärr inte till final, men de har blivit lite så här, lite av, någon av dem har blivit lite så här melloklassiker ändå. Den första heter We're Unbreakable. 2003 blev också en rätt stor, det blev en stor radiohit liksom.
Varsågod.
Nej men gud, vad jobbar du är.
Ja.
On and on and on, because we make each other strong. Life's unshakable. Times can change and things can break, but you and I know where our hearts belong. 'Cause we're unbreakable. Oh, jag är så sjukt ouppsjungen nu. You're evil to do this.
Ja, men vänta. Vill du höra mig sjunga?
Gärna.
På tal om evil.
Ja. Sen var det en låt som heter This Woman 2006 och sen så en låt som heter Killing Me Tenderly som jag gjorde som en duett med en tjej.
Men gick den 2006 då?
Men jag orkar inte.
Men vad änt.
Ja, men så Spotify här, Bettina.
Nej, jag kan i och för sig lägga in den, men det är roligt när du sitter.
Ja, men jag orkar.
Alla har gjort det där med en som sjungit i Melodifestivalen.
Ja, men jag fattar. Ja. Men det blir så många låtar.
Okej, ta den 2009 då.
You're killing me tenderly every time you look at me. Oh, so bittersweet, baby. Don't you know what you do to me? Ja,
det är lite, man märker att det är samma genre allihopa.
Vet du vad, det är faktiskt ganska olika genrer, men det är min röst som binder ihop det.
Ja,
för
men
nu hör du bara melodi och så hör du min röst.
Ja, kanske. Men i mina öron så låter det lite så här. Jag gillar ju den typen av musik. För jag gillar ju lite Backstreet Boys och de där lite balladerna. Eller,
Nice.
Så att du verkar gilla det också. Eller har jag fel?
Alltså jag gillar väldigt mycket musik.
Du har lättare.
Men i år så har jag ju precis kommit hem från att tävla i Estlands Melodifestival igen.
Och hur gick det då?
Jag kom fyra i finalen. Jag hade hoppats vinna. Så jag hade jobbat jättehårt för att vinna. Men jag är superglad för att jag fick tillbaka min estniska publik. Och jag älskar att vara där. Det är så roligt. Och det är precis som här. Det är en massa olika deltävlingar. Först var det kvartsfinal, sen var det semifinal, sen var det final inför en fullsatt arena. Så att det har jag precis gjort nu.
Men det kan ju bli en hit i alla fall, tänker jag.
Det har det blivit där. Så att jag ska tillbaka och jobba ganska snart. Så det är kul.
Innan vi kommer in på vad som händer i sommar och i framtiden så backar vi tillbaka bandet. Så kan man säga 86 så var ju du 10 år gammal när du spelade Anna i Alla vi barn i Bullerbyn. Och sen flyttade du till Stockholm som 18-åring. Och sen bodde du på den här båten och så har du hållit på med massa musik och grejer då. Och sen så uppträdde du i Estniska 2002. Vad hände då mellan ungefär 94 till 2002? Fortsatte du med din musik och försökte skriva musik?
Jag harvade. Första året så gick jag en musikfolkhögskola. Andra året jag var där så läste jag in sista året på gymnasiet. Tredje året så gick jag en annan musikskola. Fram tills jag var ungefär 21 eller något sånt där. 20, 21. Men under tiden så var jag hela tiden i olika studios runt om i hela Stockholm. Hela Storstockholm. Jag sjöng, jag skrev låtar. Jag var mycket så att jag spelade in folks demos. Och de där jobben blev fler och fler. Först så jobbade jag ju, just det här med att, alltså det som boomervarning på mig här nu, men jag tycker det är så märkligt, för mig var det en självklarhet att jobba gratis. Alltså jag jobbade gratis i flera år. Och sen började man tjäna lite pengar, någon stack till en 300 här, en 300 där. Så att då jag kände att det var lite mer att, förut så fick man bevisa sig innan man, ja, innan man fick betalt. Jag tycker inte det är helt fel, måste jag säga. Säger jag som fortfarande aldrig har haft en betald semester i hela mitt liv. Men så, hur som helst, jag harvade ganska mycket. Var, ja, massa olika studios. Jag jobbade med så här, olika coverband. Till slut så gav det ena det andra på något sätt. Och jag fick följa med Erik Gadd på turné under hans liksom, primetime som körsångerska. Sen så var jag hade ett pop R&B band som heter Rhythm Avenue. Vi fick skivkontrakt, vi åkte till Japan och blev porträtterade som manga-figurer. Jättekul. Ja, men jag sjöng med Rickard på Grammisgalan, jag turnerade med Carola som körtjej. Och sen så fick jag en solodeal. Det skulle bli en stor release, en internationell release. Skrev med en av världens största låtskrivare. Släppte 3 singlar, de spelades... Det var liksom MTV, ZTV, hela den grejen. Sen kom skivbolagskraschen. Och runt millennieskiftet. Och då förlorade jag rättigheterna till min musik. Och jag var fast i ett kontrakt. Så det har varit ganska många sådana där härvor också. Det gick ju något år där jag var liksom väldigt bakbunden. Att jag hade gjort en hel platta, släppt 3 singlar från den. Men sen så på något sätt så försvann resten av plattan i det här konkursboet. Och det var krångligt för jag hade jobbat med den i flera år. Och jag fick inte... Jag försökte till och med ta ett banklån för att köpa ut min egen musik. Men jag blev nekad till att få köpa ut den. Sen några år senare när jag slog igenom med Runaway. När den låg högst på alla listor i Sverige och Europa. Så ringde Bert Karlsson. Då hade han fått köpa ut min gamla platta för hälften av priset vad jag hade erbjudit. Och,
det är bara han som lyckas.
Ja, och då hotade han med att om du spelar in ny musik nu, då kommer jag släppa din gamla skiva som kommer att då konkurrera ut din nya, så att vi måste göra en deal och sådär. Så att, ja, det var rätt så mycket härvor också.
Vad hände då? Gjorde du en deal med Bert Karlsson?
Jag sa så här, okej, men det fick bli en... Alltså jag gillade ju ändå min gamla platta, men den var ju ändå flera år och jag kände att jag hade gått vidare. Så då fick vi... Alltså det fördröjde processen väldigt mycket och vi förlorade lite momentum där med min singel som gick så himla bra. Men... Ja, det blev så att vi använde hälften av det äldre materialet så som han ägde och så spelade in.
Så han var med på resan och tjänade pengar?
Ja, han var med på resan. Alltså han hade inte gjort något för utan han hade bara gått in och köpt en gammal master som han hade...
Gillar du Bert Karlsson?
Nej, men jag har inget emot honom heller. Jag har träffat honom... Jag kan inte säga att jag ogillar sidor av honom. Det gör jag. Han är inte min favoritperson, men inte min värsta person heller. Han är ganska neutral för mig.
Vem skulle säga är din värsta person?
Jag har inte så många värsta personer egentligen. Nej,
det han ligger inte på topp, han ligger inte på botten.
Nej. Alltså det är vad det är. Liksom. Jag är ganska krass. Och där. Jag går vidare med grejer.
Sen träffade du pappan till dina barn.
Ja.
Precis. När gjorde du det?
Alltså vi blev ihop 98. Och vi är fortfarande tillsammans faktiskt. Vi gick på samma musikskola då. Då blev vi goda vänner. Vi var inte ihop.
Vad heter han?
Han heter Jimmy. Och han var den coolaste gitarristen såklart på den här musikskolan. Han var ihop med en annan tjej då så det var ingenting där. Utan vi lärde känna varandra som kompisar. Sen tog det slut med dem och så... Efter något år blev vi ihop då. Ja, vi hade känt varandra ett par år innan vi blev tillsammans. Och så att vi har ju liksom följt med varandra i våran resa som väldigt som unga musiker som bodde i en andrahands etta till att liksom vara vuxna föräldrar med liksom många år bakom oss nu med liksom kärlek och yrkesliv och allting vad det innebär.
Hur gamla är barnen idag?
Lilly blir 16 snart och Orlando blir 11.
Och hur har du fått förhållandet att funka?
Det är att få ett förhållande att funka så där länge. Det gäller att man tillåter varandra att utvecklas. Det gäller att man tillåter varandra att bryta ihop. Det gäller att ge sig själv en break när man inte känner sig så kär. Och att man inte gör slut så fort det slutar pirra lite. När man har vaknätter med blöjor, piss i sängen, kräk. Att man inte bara, oh my god, det pirrar inte, jag är slut. Den tror inte jag på. Sorry.
Är ni ett team, undrar jag?
Ja, vi är ett superbra team. Ja. Vi är ett jättestarkt team och vi supportar varandra. Vi är varandras bästa vänner. Sen så är det skitjobbigt att vara ihop så länge också. Det är underbart men det är skitjobbigt och vi har varit med om båda. Och vi har hela tiden en kontinuerlig resa med ja, men allt från så här, vad är min vilja för mig personligen och vad är våran vilja för oss. Det har varit slut ibland, det har varit kris och katastrof ibland, men vi har en väldigt djup grundkärlek och vi vill samma saker med familjen. Och grejen är den med Jimmy att jag saknar honom så jäkla mycket när jag inte är med honom. Varje gång jag är med honom tänker jag, det här vill jag prata om med Jimmy. För att vi har så himla roligt ihop. Så att jag tror på såna här små grejer att man har roligt ihop. Och då menar jag inte så här roligt att man bara, åh gud, vi åker en helg till Paris. Det kan man också göra. Men så här, vi står och garvar när vi plockar in i diskmaskinen. Det tror jag är viktigt. Och vi har alltid något att prata om och vi har musiken och vi har barnen. Och vi har liksom vuxit ihop samtidigt som vi också har vuxit parallellt. För det tror jag man måste. Och vi är fan bjussiga med varann.
Vi är inte, delar vi är inte ni på ekonomin?
Ja, vi har aldrig haft något tjafs med det där någonsin. Båda är generösa med varandra. Och sen,
det tror jag också är viktigt att man på något sätt, som du säger, man är ett team, man har allting ihop, precis. Det är barnen, det är huset, det är pengarna.
Men sen är det ju, jag är ju, det här är så märkligt alltså, för att jag är den mest frihetstörstande människa som jag vet. Och jag, samtidigt är jag den som har haft det längsta förhållandet som jag vet. Så jag vet inte hur det kommer sig. Jag tror att det krävs en väldigt speciell typ av man för att klara av att vara tillsammans med mig. De flesta skulle nog vilja sätta mig i ett koppel, tror jag. Och det går inte. Då flyr jag sekund. Och,
absolut.
Sådär. Så att jag är väldigt imponerad av Jimmy att han har stått ut.
Kaka söker maka, kan det vara
ja.
Så?
Ja. Nej, men han är liksom... Vi har... Våra grundpersonligheter är ganska lika. Men våra uttryck tar sig liksom olika sätt. Jag är mer... jag kan vara så jävla outgoing så det är nästan offensiv. Ja, men du vet när vi träffades sist, jag bara alltså då var jag på mitt liksom overdrive. Jag har ju den sidan liksom. Jimmy är inte riktigt där så. Men
fast
så
att han balanserar mig lite. Fast det är inte det det handlar om. Det handlar om är väl att han låter dig vara den du är.
Ja, faktiskt.
Och förhoppningsvis låter den
jag.
Du är.
Ja, jag låter honom vara den han är. Men jag vill inte sitta och liksom skönmåla att det aldrig har varit liksom kriser. För det är klart det har. Men det krävs också en liksom stark kärlek för att hålla ihop det så länge.
Så skulle du säga att de tre grundrecepten är grundkärleken, att ha kul ihop.
Kommunikation, det är en av dem. Kommunikation. Och att man ska tillåta varandra att växa. Både som par och som individuellt. Något som jag inte tror flyger särskilt bra. Det är att man sätter etiketter på varandra så här. Du är si och du är så och du tycker alltid om. För att, du vet, vi träffades när jag var 22. Jag är inte samma som då. Så att om Jimmy skulle säga, du tycker alltid. Det är så bara, nej, jag kanske var så. Men nu är jag inte det. Let me grow the fuck up. Liksom.
Och det där tycker jag gäller med allting. Så människor kan jag vara på ett speciellt sätt när de var unga.
Ja.
Allt ifrån fördomsfulla till att tycka saker och ting eller... vart kriminella och sen bara, men fast jag är ju inte sån 10 år senare, kan man inte utgå från den jag är idag?
Precis, man måste få växa och det tycker jag med alla relationer man har, inte bara sina sin partner utan sina vänner, om de inte vill tillåta det att växa, om de vill ha det fast i ett faktor du var, let them go på något sätt. Jag tycker att man ska vara generös mot varandra och låta, man måste tillåtas att växa och bli bättre och
så du ser dig åldras med Jimmy helt enkelt.
Jag tror det, ja. Mm. Därför att man kan aldrig veta säkert. Men jag skulle tro det.
Hur ser framtiden ut nu då? Jag tänker nu med kriget i Ryssland, Ukraina. Estland är ju ett land som ligger väldigt, väldigt nära.
Ja.
Mycket, mycket närmare än Sverige.
Absolut.
Och var ju också en del av gamla forna Sovjetunionen.
Precis.
Hur är situationen där?
Det är naturligtvis annorlunda i Estland än i Sverige. Och jag följer med så mycket jag kan. Estnisk nyhetsbevakning, det är ju på estniska. Så det är svårt. Men jag hör genom vänner och bekanta att de ser oerhört allvarligt på det här. Det gör ju hela Europa. Men det är skillnad om man har varit ockuperad innan. De har levt under sovjetisk ockupation. Och jag vill inte... Alltså, när man pratar med estländare, de vill inte säga Sovjetunionen. De vill inte vara med i någon jäkla union. De blev ockuperade av Sovjet. Och väldigt, väldigt många människor dog. Och de var ett folk som inte var fritt. Så att det är naturligtvis en väldigt angeläget för dem att följa det som pågår. De har också en väldigt stark broder- och systerkärlek till ukrainarna, för de vet vad de går igenom. Och de är extremt tacksamma just nu för att de är med i NATO. Så är det. Men folk har slutit upp, folk har varit, och jag har känt att jag vill också vara med på de här demonstrationerna, alltså, som sker där, för det är lite mer ballsy. Det man går ut och bara man protesterar på riktigt. Och jag känner ibland att jag vill vara där nu faktiskt. Så. Och när du frågar om det här, är ju så stora frågor, vi alla blir otroligt påverkade, tror jag, av att ha det här kriget nu, som det rapporteras hela tiden. Jag blir väldigt påverkad av det. Jag tycker det är tungt. Och man önskar att man... Ibland kan man känna sig så liten, eller hur? När det kommer kriser i världen. Man tänker, vad fan kan jag göra? Men jag tror att alla kan göra någonting faktiskt.
Så är det väl med allting, tänker
jag. Ja, men precis. Man kan göra det man kan. Och gör man det man kan, då känner man sig inte maktlös, tror jag. Alltså vad det än är. Mm. Så, faktiskt.
Ja, desto mer man gör, desto mer inser man hur mycket det finns att göra.
Absolut, absolut.
Alltså, man tycker alltid att det inte är tillräckligt. Men återigen, då ska man ha i åtanke att det är bättre att jag gör något än ingenting.
Absolut.
Alls. Vad det än gäller.
Mm. Och på din fråga, så här. Jag hade ju tänkt att jag skulle åka tillbaka och jobba ganska mycket i Estland. Nu får vi se hur samhällsutvecklingen blir. Och jag ska dit redan nu. Om någon vecka. Jag ska dit den 14 april. Jag ska dit den 19 april. Sen ska jag tillbaka i juni, juli. Men sen får vi se hur mycket det går att planera, helt enkelt. Och det är samma här i Sverige. Alltså, jag ska till Amsterdam och gigga nästa helg. Sen ska jag till London. Tallinn, så att det är lite roliga grejer som händer nu. Men mitt nästa stora steg, det håller jag på att klura på. Jag vet inte riktigt. Det finns flera riktningar att gå.
Kan du tänka dig vara med i Melodifestivalen igen?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Eller ja, det skulle jag. Men frågan är, när? Ska det vara nästa år? Eller ska det vara om 2 år, alltså det kan jag absolut tänka mig. Men jag tänker också att det är kanske dumt att försöka bestämma för mycket, utan man lite får, jag måste liksom skapa, jag måste skriva låtar, jag måste liksom göra andra projekt, och sen får man lite se vart det leder. Och så det har funkat ganska bra för mig. Jag är väldigt icke-strategisk. Jag är nog den mest icke-strategiska människan jag vet. Men däremot är jag bra på att ta möjligheter när de kommer.
Och nu, Anna, vill jag bara att vi ska avsluta med din senaste låt som du sjunger i Estland.
Det går bra, men jag vill också säga någonting om den.
Ja.
Den här låten heter Champion. Och jag vill säga det till dig som lyssnar, att om du har gått igenom någonting som du har tagit dig ur, vare sig det är skilsmässa, missbruk, ätstörningar, cancer, du har flytt från ditt hemland, du har tagit igenom det, då är du en champion. Det är det som den här låten handlar om, och den finns på Spotify. Om du skulle behöva en pepplåt, så är den här till dig. I will be my champion, my warrior, I can make it through it all. I will be my champion, my warrior, I will rise up after the fall. I will be my champion.
Åh, tack snälla. Wow.
Tack.
Tack för att du kom hit, Anna.
Tack, Martina.
Tack.
Thank you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.